Tack för välkomsthälsningen. Idag är ju Jungfru Marie bebådelsedag. Och vi ska läsa evangelietexten för idag. Det är ifrån Johannes, eller ifrån Lukas evangeliets första kapitel, verserna 26 till och med 38. Och det är det evangeliet som är föreslaget för alla tre årgångarna i kyrkoåret. Jag ber att församlingen står upp och lyssnar till det heliga evangeliet. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad, du högt benådade, Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande skall komma över dig, och den högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Amen. Låt oss be. Gud, som du som är alltings ursprung, vi tackar dig som utvalt Maria till mor åt världens frälsare. Fyll oss med din nåd så att vi, liksom hon, säger ja till din heliga vilja. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Och så ber vi att ditt ord ska bära frukt i våra liv. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Ängeln besöker Maria. I Bibeln så framställs änglarna som himmelska, överjordiska andeväsen. De är tjänsteandar som ska tjäna dem som ska få sin del av frälsningen, som det står i Hebreerbrevet 1. De ser Gud, står det i Matteusevangeliet. De lovar och tjänar honom, står det i en av psalmerna. De förkunnar de stora händelserna i frälsningshistorien, bebådelsen som här i evangelietexten vi nyss har läst. Födelsen i nästa kapitel. Jesu himmelsfärd i Apostlagärningarna 1. Men de utför också Guds straffdomar över hans fiender, som det står om i Apostlagärningarna kapitel 12. Med helig glädje följer de skeendet i Guds frälsningsverk på jorden. Jesus säger i Lukas 15, det här kapitlet som handlar om det som var förlorat men blev återfunnet, att det blir stor glädje hos Guds änglar när en enda syndare omvänder sig. Så vill du att Guds änglar ska bli riktigt glada, så ska du försöka vinna så många människor som möjligt för Kristus. Då blir det stor glädje bland änglarna i himlen. Det här var inte någon vilken ängel som helst. som kom till Maria, utan det, vi får reda på vad han heter. Han heter Gabriel. Det är en av de förnämsta änglarna. Första gången så omtalas han i Daniels bok. Ängens hälsning. Han säger ju: "Vad hälsar du högt benådade, Herren är med dig." Maria blev alldeles förskräckt och undrade vad den här hälsningen skulle betyda. Men ängeln sa till henne att hon skulle inte vara rädd. Du har funnit nåd hos Gud. Nåd, charis som det heter på grekiska, är ett ofta använt ord i Bibeln. Det har flera betydelser som alla har med godhet, glädje och kärlek att göra. Nåd, det är kärlek bevisad ovärdiga. Nåd, det är kärlek bevisad ovärdiga. Ja, det är ju väl att vi som är ovärdiga får del av Guds nåd. Tänk att få börja varje dag med att tacka Gud för en ny dag med ny nåd. Det är en god början på en dag. Guds nåd är ny varje morgon. Det är märkligt att Gud använde människor, som i det här fallet en ung kvinna vid namn Maria, som blev moder till världens frälsare. Gud har ju väldigt många änglar till sin tjänst. Han kunde ju ha sänt änglar som skulle uträtta hans vilja att förkunna evangeliet här på jorden. Men tänk att han använder oss människor, svaga, bräckliga människor, som sina redskap. Det är fantastiskt, tycker jag. Tänk att få vara redskap åt levande Gud. Och Jesus har ju gett varje sin lärjunge, både de som han hade omkring sig när han gick här på jorden, men också till oss som lever idag 2000 år senare, uppdraget att gå ut och göra Jesus känd för våra medmänniskor. Maria skulle ge sonen som hon skulle föda namnet Jesus. Namnet betyder befriare, frälsare, räddare. Det kommer av det gammaltestamentliga namnet Joshua, eller Josua på svenska, som just betyder befriare, frälsare. Genom Maria så härstammar Jesus ifrån kung David, och det gjorde han också genom sin styvfar Josef. Och ängeln sa ju att Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Det var ju också därför som Josef och Maria begav sig ner till Betlehem, för att de härstammade ifrån kung David. Det var ju Davids stad, och det var ju också där som Messias skulle födas. Jesus ska vara en andlig konung över ett andligt Israel i tid och evighet. Till detta rike hör alla trogna, både judar och hedningar. Av Marias fråga, eller invändning kanske man kan säga, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Så förstår man att Maria väntade inte att Josef skulle vara barnets far. Vi står här inför inkarnationens under. Inkarnation betyder ju förkroppsligande. Och det är knutet till jungfrufödelsen. Maria var ju jungfru. Bäst förstår man jungfrufödelsen om man ser den som ett tecken på att Gud genom Jesu födelse griper in i människosläktets historia med ett oförklarligt under och så skapar begynnelsen till ett nytt släkte. Guds människoblivande i Kristus är det väsentliga i jungfrufödelsen. Det avgörande är människoblivandets att, inte dess hur. Maria var en enkel ung kvinna. Vi vet inte hur gammal hon var, men hon var ung i alla fall. Kanske över tonåren, jag vet inte. Hon trädde fram i vardagens värld. Hon är kallad att bli ett Herrens redskap när han ska frälsa världen. Vilken svindlande stor uppgift denna unga kvinna fick, Maria. I ett frälsningshistoriskt perspektiv ser vi två kvinnor. Eva, genom vilken synden kom in i människosläktet. Maria, genom vilken vi fick världens frälsare. Vi dröjer i förundran, lovsång och tillbedjan inför Gud när vi tänker på hur han förverkligar sitt eviga frälsningsråd. Och vi dröjer i förundran inför Maria och hennes villighet att gå in i Guds plan. Hovpoeten Bo Setterlind skriver i dikten Maria, som finns i boken Kärlekens lov, så här om Maria: vad du är vacker, Maria, som soluppgången över ett landskap i vardande. Du bär ditt hjärta i handen. Hade det varit en bok, hade det varit böckernas bok. Hade det varit en blomma, hade det varit den enda blomman som växer i snö. Hade det varit en sten, hade det varit en ädelsten, en kristall. Men mest av allt älskar jag dig för vad du är, en själ på viddernas vägar. Så långt Bo Setterlind. Maria var en benådad människa. Hon var en fattig syndare som behövde Guds nåd. Hon var inte syndfri, som katolska kyrkan lär. Vi behöver alla människor Guds nåd. Hon var, som vi alla, föremål för Guds kärlek, omvårdnad och beskydd. Hon visste genom skrifterna och de heliga traditionerna i hem och gudstjänst hur att Gud var nåderik. Hon hade funnit en nådig Gud och mottagit Guds nåd. Det största av allt, det är att motta Guds nåd. Det största av allt, det är att motta Guds nåd och att uppleva den. Maria födde ett hopp för världen, Jesus, frälsaren i vilken Guds nåd skulle bli synlig, den syndfrie som tar bort världens synd. Johannes Döparen sa ju det som står här ovanför: se Guds lamm som borttar världens synd. Det är evangelium. Guds lamm som borttar världens synd. Prästerna i det gamla Israel, de offrade ju djur dag ut och dag in, år ut och år in, för folkets synder. Och en gång om året så gick överste prästen in innanför förlåten till det allra heligaste för att offra för sina egna och för folkets synder. Allt det där pekade fram emot Jesus. Att han skulle dö på korset som Guds lamm som borttar världens synd. Gamla testamentet pekar ju fram emot det nya. Nya är fullbordan av det gamla testamentet. Det är ju fantastiskt att, särskilt när det gäller passionshistorien, vi ska ju snart fira påsk om några veckor, så var det förutsagt hundratals år i förväg att man skulle snitta upp hans sida, att man skulle kasta lott om hans mantel. Jesus som hängde på korset kunde ju inte påverka det, att romerska soldaterna gjorde det. Och de hade ju naturligtvis inte den blekaste aning om att de därmed uppfyllde gammaltestamentliga profetior. Jag tycker att det är väldigt starkt och stärker bibeltron när man ser att sådana detaljer var förutsagda hundratals år i förväg och som gick precis i uppfyllelse. Maria skulle föda Jesus, hon var den andra Eva vars sel skulle krossa ormens, det vill säga djävulens huvud. I första Mosebok 3:15 står det så här: jag ska väcka fiendskap, säger Herren då till ormen, till djävulen. Jag ska väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. Det ska trampa på ditt huvud och du ska hugga dem i hälen. Här är det första löftet om Jesus seger på Golgata. I slutet av 300-talet och början av 400-talet efter Kristus så levde kyrkofadern Augustinus i Nordafrika. Han var ju hedning från början men blev kristen. Och hans mest bekanta skrift är ju hans bekännelser, som har översatts till svenska av författaren Sven Lidman, som också har skrivit en fantastisk inledning till den boken. Jag ska läsa en del rader ur den inledningen. Jesus, det är människosjälens och människosläktets djupaste och starkaste rop på kärlek, på trofasthet, på allvar, på sanning, på verklighet. I Jesus ber människohjärtat om ett mål och en mening för sin tillvaro, och den får honom själv, Jesus Kristus, och honom korsfäst. Det är fruktansvärt enkelt, fruktansvärt verkligt, fruktansvärt farligt. Det är A och O, begynnelsen och änden, begynnelsen på Guds verk och änden på ditt eget. Det är den arkimediska punkten från vilken världen lyftes. Det är den levande dynamiten som spränger sönder en varelse för att de ska få leva och giva liv. Det är stötestenen och hörnstenen. Det är den yttersta spetsen av en knivsägg som klyver världen, som är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att den åtskiljer själ och ande, märg och ben, och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det är kärleken, barmhärtig och sträng, omutlig och förlåtande, mjukare än vaxet och hårdare än diamanten. Det är Jesus Kristus och honom korsfäst. Nalkens Gud, så skall han nalkas eder, men ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde sonen som är i faderns sköte, han har uppenbarat honom. På Golgata är han uppenbarad. Till Golgata och till ingen annan plats är den gudomliga nåden i Jesus Kristus knuten. Golgata, det är Guds vulkan, denna världens Vesuvius, den eviga faran för världens Pompeji. Broder och syster, låt oss stå upp i Jesu namn och börja. Morgonrådaren bräcker, vi skulle få se den nya dagen. Det är en fröjd att vara kristen. Det är Jesus Kristus och honom korsfäst. Så långt Sven Lidman. En poet som hette Per Juliusson, har skrivit den här strofen om Maria. Och när den stora svarta sorgen kom, den tyngsta som en mor kan genomlida, så flydde du ej bort och vände dig ej om och vek ej från din plats vid smärtesonens sida. Som jag sa tidigare så är det underbart och märkligt att Gud inte använder änglar utan oss människor som redskap. Men vet du om att du kan få änglabesök? Det står i Bibeln att om man är gästfri så kan man få änglar på besök. Det skulle inte vara så dumt att få. Tänk att få uppdrag av Herren. Maria fick ju ett mycket speciellt uppdrag. Men människor har både i Gamla testamentet och på Nya testamentets tid och i vår tid fått uppdrag av Gud. Speciella uppdrag att gå ut och göra något speciellt för hans rike. Det gäller att höra Herrens röst och att lyda, precis som Maria. Och jag tror att den Gud kallar, utrustar han också. Vi har alla fått ett eller flera pund. Det är viktigt att vi förvaltar punden på ett rätt sätt efter Guds vilja. För en dag så ska du och jag redovisa hur vi förvaltade punden. Ja, må Gud hjälpa oss att vara trogna förvaltare och att följa Jesu uppdrag att gå ut och göra Jesus känd för våra medmänniskor. Må Gud hjälpa oss till det. Amen, låt oss be. Herre, vi tackar dig att det är möjligt för oss människor här på jorden att få höra din röst, att få uppdrag av dig och kunna gå dina ärenden. Tack Gud att våra fötter kan få gå dina ärenden, våra händer kan få utföra ditt verk, vår tunga kan få tala vad du vill ha sagt. Gud, vi tackar dig att du vill använda oss. Hjälp oss, Herre, att alltid vara lydiga när du kallar. Herre, tack att du har gett oss hjälparen, den heliga Ande, som ger oss kraft att vara dina vittnen. Hjälp oss, Herre, att vara trogna förvaltare och att sprida ditt evangelium bland våra medmänniskor. Välsigna den här församlingen. Låt många fler här i Dio få lära känna dig, Jesus. Det ber vi i Jesu namn. Amen.